Går du en utbildning?
Ja, jag går en utbildning på via nätet med om self-compassion.
Mm.
Med Christine Neff.
Mm. Grundaren av begreppet.
Ja, precis. Mm. Och det är superintressant det här med... det handlar ju om att acceptera sig själv. Och att inte vara så... Att få lite bukt på självkritiken.
Mm.
Som många av oss går och bär på.
Mm.
Och att den har... den har ju sitt ursprung i vår kultur.
Mm.
Men också har den ser ju olika ut beroende på vad det vi har upplevt i våra familj, respektive familjer. Mm. Och vilka trauman vi har varit utsatta för. Och, för att förenkla det hela så kan man väl säga att om du har haft en hårdare uppväxt liksom, på olika sätt där traumat ligger så... har en tendens liksom att vara mer självkritisk och kan behöva titta på det som man kallar för self-compassion lite mera.
Mm. Jag tänker också att det är i det samhället vi lever i idag där så mycket handlar om prestation och leverans och att ens värde sitter i leveransen så kan det ju också att stanna upp och ta hand om sin, om det nu är självkritiker eller ångest eller oro eller rädsla för att misslyckas eller rädsla för att göra bort sig. Jag tänker att det handlar också om att tillåta sig att få vara där och få att inte agera på det utan omfamna sig.
Mm.
Och tänka istället för att jag ska gå in och leverera eller lösa eller ta hand om det där så kan jag stanna upp och fråga mig själv vad jag behöver.
Exakt. Det är en av de grundläggande frågorna. Vad är det jag behöver? Så det tycker jag. Jag tycker det är en väldigt fin kurs.
Jag förstår det. Ja. Och det är så otroligt. Jag tänker på det själv ofta när jag hamnar i stress.
Mm.
Att det sista jag tänker på är vad jag behöver. Utan min blick är totalt riktad mot omvärlden.
Mm.
Och vad ska jag göra nu för att lösa det här?
Mm.
Och det blir sånt perspektivbyte när jag istället vänder blicken inåt.
Mm.
Men jag tycker inte det är inte så lätt att komma på det just där och då.
Inte när hjärnan är full av kortisol och liksom, då är det svårt alltså.
Ja.
Men det finns också någonting annat där som jag, så här, de här tydligaste grejerna liksom, och det är ju vad skulle du säga till din vän som befinner sig i en knepig situation?
Mm.
Eller när vännen tycker att livet är dåligt eller att jag är dålig.
Mm.
Vad skulle du säga till din bästa vän eller till en bekant?
Mm.
Och det tycker jag är att den är väldigt bra därför att ibland så säger vi att du kan inte älska andra om du inte älskar dig själv. Eller du, men det stämmer ju inte faktiskt utan det är så att vi också som grupp, alltså som överlevnadsgrupp vår konstitution är ju att ta hand om varandra.
Mm.
Och det är kanske mera nu i den tid vi lever idag där vi tittar på att också ta hand om mig själv.
Mm.
Så det är ju nya tider liksom, som också avkräver kanske större self-compassion.
Verkligen, eller ja. Ja, att vi behöver det i alla fall.
Mm.
Det tror jag också att... Och att rikta blicken inåt i mycket högre grad.
Ja, vi har ju mera tid för det idag än vad man hade för 100-150 år sedan.
Mm.
Så att det... Ja.
Mm. Men det är svårt. Apropå det där, vad skulle jag säga till en vän? Jag vet, en gång när jag gick i terapi för länge sedan så var jag väldigt arg på en person som stod mig nära. Och jag gick tillbaka till en situation som jag beskrev då i den här terapisessionen. Och när jag blev arg så blev jag väldigt mycket så här, nej, då är det bra. Nu får jag lösa det här själv.
Mm.
Japp.
Mm.
Då behöver inte du vara en del av mitt liv. Att mentalt, även om jag inte uttryckte mig så i mig själv så blev jag liksom, okej, jag är själv. Jag måste ordna det här. Och så den här terapeuten, absolut, säger terapeuten. Och så, men om du nu lämnar den, Ulrika, och istället tänker, du sätter dig utanför och så tittar du på Ulrika när hon går runt där. Ja, hej, är det bra? Ja. Vad tänker du om henne? Och så efter en liten stund så bara, men hon är ju jätteledsen. Ja. Ja, vad är det hon behöver? Hon behöver en kram.
Ja.
Ja. Och det var ju inte riktigt, det var inte så att jag, nej, nej, är det bra? Det var inte precis, jag behöver en kram.
Nej.
Så det är så, det är så hjälpsamt, tycker jag, att få hjälp med, och framförallt när jag känner mig hotad, eller att få hjälp av någon annan att bara lite grann förflytta perceptionen, så kan jag få ett helt, en helt annan blick av exakt samma situation. Det är häftigt,
tycker jag. Men också det här som du beskriver, helikopterperspektivet, eller sätta sig på balkongen och titta på sig själv, liksom. Det är, det är ett bra redskap. Men det är väldigt bra att kunna göra det. Och sen också det här med gränssättning, gränsdragning, att veta vad går min begränsning, vad är det som inkräktar på mitt jag och på vem jag är och vill vara. Den är ju också väldigt viktig att upptäcka.
Ja, och en del behöver ju göra det ännu mer än andra.
Ja.
Den resan att verkligen till självrannsakan fundera över, vem är jag egentligen?
Ja.
Och vad går min gräns egentligen?
Just det. Och det för oss ju lite grann in på våran gäst också, som är en person som i sitt inre föddes till en viss person. Men av omgivningen uppfattades som någonting annat. Och efter många år av inre arbete och vissa utageranden som inte alltid har varit positiva för henne, så kom hon fram till att hon, som hon har bedömt det, ja, vem hon är. Och att hon var felkönad. Och det är en av Sveriges första transrappare. Som också är poddare, precis som vi.
Poddare, föreläsare.
Föreläsare, musiker, konstnärinna. Ja, bland annat. Det är Mandy Rich.
Yes.
Jag går och hämtar henne.
Gör det.
Välkommen till Podmogna, Mandy Rich.
Tack snälla. Alltså, så kul att jag får vara här.
Ja.
Väldigt.
Och så nervöst.
Varför då?
Nej, men alltså, ni har ju en sån seriös podd. Och det är mycket seriösa samtalsämnen. Från det som jag är van vid, att prata om fest och drinkar och deciliter mått.
Ja, men det är också seriöst.
Jo, det är klart det är. Alltså, vi nörde ändå ner oss i liksom historier kring drinkar och allting sånt. Så att, men det här är på en annan nivå.
Men du berättade ju här lite grann, du släppte ju faktiskt en bomb här innan vi tryckte på, att du ska ju starta en ny podd.
Ja, jag ska ju göra det.
Som ska handla om?
Sex.
Vad ska den heta?
Sex om trans.
Sex om trans.
Men det kommer inte bara vara transrelaterade frågor, utan om sex generellt. Alltså så. Men jag ska utforska alla mörka vrår och prata om mig själv och mitt sexliv öppet, offentligt.
Wow.
Ja, det är läskigt. Alltså, i och med att jag själv är så otroligt pryd och tycker det är jättejobbigt att prata om sex generellt. Men man ska väl ändå på något sätt göra det man är obekväm med, tänker jag på ett sätt. Alltså, lära sig själv och sina gränser och liksom testa sig fram.
Ja.
Det där är ju spännande, apropå mognad. Vad går min gräns? Ska jag utmana den eller ska jag respektera den?
Mm. Ja.
Är det att jag ska lyssna på den eller ska jag se att jag behöver utmana och ge lite motstånd?
Mm.
Den är inte alltid så lätt.
Nej, det är jättesvårt.
Ja. Jag tänkte direkt så här, alltså, bara för att jag är så obekväm med den så borde jag utmana det.
Ja.
Det är inte självklart för mig, tänker jag.
Alltså, nej.
Vissa saker kan man ju faktiskt låta vara. Och,
ja, jag har ju alltid varit så att jag utmanar mig själv när jag tycker saker och ting är jobbigt.
Ja.
Och sen är det inte alltid att jag uppskattar det efteråt. Alltså sen när jag värderar det här, var det här så smart? Nej, okay. Det kanske inte var, men jag har i alla fall testat på och se vad det är.
Det tycker jag är modigt.
Ja, mm. Ja. Eller dumdristigt, eller ja, vem vet.
Mm. Vi ska återkomma lite grann till ditt mod.
Ja, spännande.
Men vi har en standardfråga.
Mm.
Och den lyder ju, har du mognat något på sista tiden, Mandy?
Alltså jag är livrädd för den där frågan, för jag förstår den och jag hör den. Ja. Men samtidigt så har jag ingen aning.
Nej. Mm.
För vad är just mognad? Jag vet ärligt inte.
Mm.
Men på något sätt så kan jag väl känna, om det är mognad, så har jag nu insett i mitt liv att jag någonstans står och stampar och vill hitta en förändring och komma vidare.
Mm.
Och är det mognad i sig? Jag har i alla fall kommit till någon självinsikt om att jag vill göra något annat.
Mm.
Vad betyder stå och stampa?
Jag känner att jag är fast, alltså så här, arbetslivet, jag kanske vill hitta eller sadla om, hitta något nytt, så nu startar jag en ny podd och liksom jag behöver en förändring i mitt liv.
Mm.
På något sätt.
Och men bygger den liksom på yttre omständigheter, alltså yrkeslivet, eller är det någonting som är en inre process?
Både och, tror jag. Ah. Alltså det är en inre process, samtidigt yttre. Alltså varför jag egentligen började med musik från första början var ju i samband med att jag kom ut.
Mm.
Så att musiken blev mitt sätt att berätta vem jag är och vad jag gått igenom och liksom människor jag mött längs vägen.
Mm. Kom ut som transsexuell?
Ja, eller just som det. Tjej, som den kvinna jag föddes till.
Ah.
Och sen har det bara fortgått och alltså fortsatt i den riktningen. Men i och med att ju längre jag har hållit på så har jag sett också vad det gör för andra.
Mm.
Och när jag väl började så hade jag extrem scenskräck. Och dessutom så skulle jag då stå där som kvinna och sen ska jag bli ifrågasatt och sen ska jag göra musik och allting. Så det har varit otroligt jobbigt. Men sen såg jag också hur andra tog till sig musiken, även min historia, och själv började komma ut, eller liksom, oavsett om man var trans eller inte, men liksom bejakade sig själv mer.
Mm.
Så det blev också som ett sätt att jag fortsatte för andras skull mer än för min egen.
Mm. Som en förebild.
Ja, jag har svårt att ta till mig det. Men ja, men att hjälpa andra, alltså skicka ut en hand och liksom hjälpa andra längs vägen.
Mm.
Trots att det är otroligt jobbigt varje gång, än idag, och nu har jag hållit på i 7 år. Oj. Så är det lika jobbigt att stå på scen som första gången.
Oj.
Oj då.
Så att, ja, jag har lärt mig respektera scenen, men jag är fortfarande rädd för den.
Ja.
Mm. Men nu vill du göra någonting helt annat alltså?
Nej, jag vill på något sätt fortsätta göra musik. Men kanske att det också övergår till någon mer producentroll. Kanske göra musik åt andra, men också släppa egna låtar. Men kanske inte kanske åka ut och turnera så pass mycket som jag gör.
Mm.
Okay.
Och så. Och kanske hitta ett annat yrke än vad jag har idag. Jobba som personlig assistent vid sidan av och kanske göra något annat. Liksom. Mm. Jag vet inte.
Vad spännande.
Ja, men det är ju spännande. Det är ju, förändringar är ju både läskiga och utmanande. Och,
definitivt. Ja. Och sen som jag också så här stötte på häromveckan så hittade jag ett kort YouTube-klipp. Eller var det TikTok kanske det var? Nu minns jag inte. Men det var en animerad liten figur som hamnade i någon situation att den behöver hjälp.
Mm.
Hjälp, jag behöver, jag undrar vad jag ska komma vidare här. Jag behöver en vuxen. Mm. Just det, jag själv är ju vuxen. Okej, men jag behöver en vuxnare vuxen.
Mm.
Och jag kan verkligen känna igen i det där att jag är kanske vuxen i den meningen. Jag skulle också behöva någon som bara tar beslut åt mig och liksom, lilla Mandy, så här ska du göra.
Mm.
Det där kan jag känna igen mig i.
Ja.
Kan vi inte alla vara där när man bara vill känna att man vill bara lämna över? Ja. Kan inte någon annan bara säga hur jag ska göra?
Fixa det här.
Ja. Att den känslan kan vi nog dela allihopa.
Ja, absolut. Jag tänker det här, vi lever ju en tid där vi vet väldigt mycket om det här med könsdysfori och trans och så vidare. Men det är ändå så, jag tänker att jag ställer en ganska barnslig fråga.
Mm, absolut.
Vad är att vara transsexuell? För du sa ju precis att som den flicka eller tjej som du föddes.
Ja.
Ja, berätta.
Nej, men alltså, transsexuell rent formellt är ju en diagnos. Det är att man har gjort en utredning för att fastställa en transsexuell diagnos. Och med diagnosen får man då påbörja hormonbehandling eller en könsbekräftande vård, etc.
Mm.
Men alltså, som jag alltid sett mig själv, så jag har varit tjej sedan jag föddes.
Mm.
Sen har läkare och familj och allt annat satt ett pronomen eller liksom på mig som jag inte kunnat relatera till.
Mm. Ett juridiskt kön.
Ja, men exakt. Men sen växte jag också upp i en tid där internet inte fanns.
Mm.
Så jag kunde liksom inte veta på något sätt vad jag kände. Jag bara kände att det skavde på något sätt. Så jag levde med det här fram tills att jag var 22 och vi fick internet då. Och då på något sätt kunde jag söka efter mina känslor på nätet.
Mm.
På en sökmotor som hette Altavista på den tiden.
Just det.
Ja. Så att, och där någonstans så hittade jag då ordet transperson och så började jag läsa på om det. Och ju mer jag läste om det så kände jag, men det är ju exakt det här jag upplever. Och då såg jag också pusselbitarna från när jag var 5, 10, 12, 18 och så vidare.
Mm. Så den här känslan av att vara någon annan än det egentligen din kropp, ja. det kände du redan när du var 5 år?
Ja, det är mitt första minne av mig själv. Och sen om det, alltså egentligen, ja, precis. Men jag kände det från när jag var 5 och sen har det liksom hållit i sig sen dess. Och, men sen vad är kön? Alltså, och vad är kvinna och vad är man? Och liksom, men ja.
Mm.
Men istället för då berätta om det, så jag är uppvuxen i en kristen familj, eller egentligen där mamma är extremt kristen. Alltså det föddes en man, det föddes en pojke, det föddes en flicka och Adam och Eva och det. Så kände jag snarare en skam och liksom, det här kan jag inte berätta för varken familj, vänner, jobb eller liksom så. Så då behöll jag det för mig själv.
Mm.
Så det blev en lång, lång hemlighet.
Jag läste någonstans att du har sagt att du levde under falsk fasad i 30 år.
Ja, det var ju det. Ja. Eller egentligen 8 år i och med att jag fick reda på när jag var 22.
Mm.
Så fram till 30 så valde jag inte berätta det alls.
Mm. Mm. Vad gör det med en att inte få berätta vem man är?
Det bryter ju det mer än totalt. Alltså, jag hade jättedjupa depressioner. Mm. Och även som resulterade i så här panikångestattacker.
Mm.
Och så levde jag i tidigare relationer då. Men då låtsades ju vara någon jag inte är. Så det var som ett skal.
Mm.
Och tyvärr så blev ju alkoholen min räddning ur det.
Mm.
För att när jag var nykter, då hade jag 1 miljon tankar och känslor.
Mm.
Men när jag var full, då var det helt tyst.
Mm.
Och det spred sig ett lugn inom mig.
Mm.
Men då kunde jag också se min väg ur det. Så jag såg, dit ska jag. Jag vet inte när det sker, men jag vet vart jag ska.
Mm.
Så det har varit mycket fester och sånt för att hitta mitt sätt att komma ut. För att jag gick ju till läkare allt eftersom, pratade med, alltså inte psykologer utan kuratorer. Men jag tog det inte vidare än bara prata med kuratorer.
Just det. Är du från Stockholm eller?
Jag är från Stockholm.
Vad var det som gjorde då att du klarade av att ta det här steget och berätta vem du är?
Ja, vad var det som tog steget? Det är bara att jag inte orkade ljuga för mig själv framförallt, eller för min omgivning. Och under de här 8 åren så kom jag ut som ett alter ego på nätet i olika såna här HBTQ-forum och sidor där jag kunde prata med likasinnade eller liksom homosexuella, lesbiska, transsexuella. Så jag kunde byta massa erfarenhet. Men jag kom ändå inte ut i mitt vardagliga liv. Men på nätet så levde jag en annan identitet där, eller den sanna identiteten.
Mm.
Så det blev ett första kliv få vara ett forum.
Ja. Men sen då när jag fyllde 30 så kom väl någon reflektion så här, nu är jag 30 år gammal, vad vill jag med mitt liv, vem är jag för det första?
Mm.
Och så bara, nej men jag orkar inte, alltså det får bara, ja, nu måste jag säga som det är.
Mm.
Och hur blev bemötandet då, vad hände? Var det som du förväntade dig eller blev du överraskad?
Jätteöverraskade blev alla, för att jag hade dolt det så pass bra. Mm. Så ingen hade på något sätt förstått eller liksom, jag höll det väldigt, väldigt diskret.
Mm.
Men alltså en vän blev 2, så jag tog det otroligt små etapper.
Mm.
Och min familj fick ju veta det först egentligen 1 år senare innan. Så när jag var 31 fick man, min familj veta det.
Mm.
Och de tog det också bra till en början. Men jag tror inte de var mer lättade över att jag inte hade gjort något annat dumt. För jag sa såhär, nu har jag något viktigt att berätta.
Mm.
De tänkte väl att jag hade rånat en bank eller dödat någon. Eller liksom,
mm.
de hade värsta scenarierna.
Mm.
Och sen då när jag sa att jag var tjej så blev det så här, okej, men vad skönt. Men den poletten gick aldrig ner ändå.
Nej.
Så det har ju dröjt fram tills idag i princip som de bekräftar mig. Men jag vet inte riktigt ärligt om de förstår mig.
Nej.
Och den, hela den resan och den smärta som det har varit.
Mm.
Att komma fram till att våga stå där och säga att du är du.
Ja, det har varit otroligt svårt. Men där också blev ju musiken som sagt mitt sätt att berätta.
Mm.
Jag började stå på scen som den kvinna jag är och liksom förmedla mitt budskap.
Mm.
Mm.
Och, ja.
Och kan de ändra, kan din familj och dina vänner ändra pronomen och ditt namn och så vidare?
Eller med det.
Alltså, kan de säga nu att du är hon och Mandy?
Absolut. Eller, ja, mamma säger ju lite fel fortfarande.
Ja.
Och det, alltså jag förstår ju också att varje människa har ju sin egna inre process eller yttre eller så här. När jag då kommer ut som hennes dotter så förstår jag att om då hon har en sorg eller liksom bara liksom behöver sin tid att bearbeta så förstår jag det. Men sen att det också ska ta så många år och fortsatt, ja, jag vet inte.
Ja, kämpigt. Jag hörde söndagsintervju med Caroline Farberger här för ett tag sedan. Och det var en sägning där som berörde mig så otroligt. Hon sa att innan hon skulle då, eller hon kom till ett val när hon insåg att skulle hon berätta vem hon var så kanske hon skulle bli lämnad av alla.
Mm.
Uppsagd, hustrun lämnar, barnen lämnar. Och trots att hon står och väljer mellan att kanske bli lämnad av allt och alla eller gå under. Så då valde hon i alla fall att tala om att det här är jag. Och det berörde mig så otroligt starkt att det är verkligen på liv och död.
Det är det definitivt. Och jag kan också relatera till just den tanken och känslan. Och sen har jag jättemånga bekanta väninnor som inte lever idag heller. På grund av att de inte vågar. Så det är otroligt mörkt och sorgligt.
Men det finns ju även en ganska stor representation av suicid även bland de som kommit ut som trans också, va?
Absolut, den är extremt hög. För att vi jobbar hela tiden mot samhället och liksom är ju en minoritet och det är otroligt svårt att bli tagen på allvar. Och idag när man väl väljer att komma ut och söka hjälp så är transvården, de har ju så otroligt långa väntetider som alltså kan vara uppemot 3-4 år innan man blir kallad till ett första möte. Och då har man då bestämt att här ska jag börja leva mitt liv, så ska man vänta 4 år till innan man då kan ta det steget. Och sen utredningen är på 1 år. Så då ska jag, alltså vi pratar hur många år som helst innan man liksom landar kanske i den man är.
Jag tänker utan att veta, men när man börjar fundera över om man är felkönad och vem jag är och så. Det här med att granska sig själv gör ju alla mer eller mindre. Men jag tänker att man nästan tvingas, fantiserar jag om, men ännu mer att granska vem är jag, vad vill jag, vad kan jag, vad är mina drivkrafter, mina värderingar. Att det, alltså det är inte bara felkönad eller inte, utan jag tänker att man behöver omvärdera allt eller utvärdera allt, är det så?
Ja, alltså man vänder på alla pusselbitar man hittar, man också ifrågasätter sina känslor. Är det här verkligen rätt det jag känner? Är det verkligen alltså den jag är? Så att man vänder verkligen på allt. Men för mig så var det då till slut så kom jag ju fram till, jag har känt så här hela mitt liv, så att då måste det ju vara rätt. Sen då får Gud avgöra om det var fel eller inte sen när jag väl dör. Men det får vi ta då.
Har du en gudstro?
Ja, det har jag.
Ja, det har jag.
Men jag tror ju på mitt sätt till skillnad från mammas sätt.
Ja, just det.
Eller till många andra sätt. Utan min Gud älskar alla oavsett vad.
Ja. Och hur förklarar du att du hamnade i fel kropp då?
Jag har ju aldrig hamnat i fel kropp, utan jag har hamnat i min kropp.
Ja, just det. Bra.
Så att, och den har ju varit densamma sedan jag föddes. Sen kan jag ju så här önska i efterhand att den skulle se lite annorlunda ut, men det är många andra som kan relatera till det också, att man kanske vill ha. Så att, och då har jag någonstans också gjort mitt val att jag vill liksom inte operera mig, jag vill liksom inte, jag vill försöka älska den jag är som jag är fullt ut, vilket är jättesvårt. Men tankarna har också kommit in, så här ska jag göra det för att bara lättare passera samhällsmässigt. För ibland någonstans så önskar jag också att kan inte jag också bara få glida runt och inte bli liksom sedd eller, men sen också så tycker jag det låter också ganska tråkigt. Jag har alltid varit den som är lite annorlunda hela mitt liv och vill sticka ut på något sätt.
Just det.
Jag tänker att det krävs ju ett sånt, tänker jag, mod och en stark kompass för att så starkt kunna lita på sin röst.
Mm.
Många tappar ju den där kompassen under livets gång och man tappar fotfästet lite grann. Men var kommer din starka kompass och ditt mod ifrån?
Min kompass har väl också varit lite som Jack Sparrow, så att den snurrar runt och runt.
Mm.
Jag har varit vilsen otroligt mycket. Men i slutändan, alltså jag vet inte riktigt vart jag landar eller vad. För det känns också som hela livet är en utveckling i sig. Jag tror man aldrig blir riktigt klar.
Mm.
Men att man någonstans ändå kommer vidare till en fas att här är ändå trygg som det är just nu.
Mm.
Sen får vi se vad som händer härnäst. Mm. Men just till mod så har jag aldrig kunnat relatera till att jag är modig någonsin. Mm. Utan det är så här, vad har jag för alternativ? Det är att lägga mig ner och dö. Alltså, nu drar jag till en väldigt yttersta gränsen, men samtidigt att jag bara gör det. För överlevnadsinstinkten är så stark.
Jag tänker att det är mod.
Ja, det låter så i alla fall.
Ja, det tycker jag också, att det känns som väldigt...
Att göra fast jag är livrädd.
Ja.
Det är mod.
Det är ju det som är definitionen.
Ja, det kanske är det som är det. Ja. Men ja, så har jag gjort med allt. Alltså just ställa mig på en scen tycker jag är jätteläskigt.
Ja.
Det säger du, är så himla modig som vågar.
Ja,
jag hör dig. Men jag är livrädd när jag väl står där. Hjärtat går i 320 och liksom...
Ja. Och det här med att utmanar dig.
Ja.
Var kommer det ifrån då?
Det är någon inre drivkraft eller självskadebeteende. Jag vet inte riktigt skillnaden. Men att lära sig själv. Alltså återigen det.
Mm.
Vart går mina gränser och vad vill jag? Och liksom, det här kan jag inte. Men då testar vi det.
Mm.
Och ser så här, nej, det var inte min grej. Nu har jag provat det. Så provar jag någonting nytt.
Mm.
Ska jag prova cykla? Alltså, eller ska jag börja klättra berg?
Mm.
Nu är inte det något jag vill göra, men exempelvis.
Mm. Mm.
Och så sätter man upp delmål eller mål. Och så testar man, var det något för mig? Nej, det var det inte.
Mm.
Då går vi vidare.
Mm.
Så att jag har väl också någon form av nyfikenhet på livet i sig självt.
Det låter verkligen så. Jag tycker det där själv är jättesvårt. När kroppen säger nej, säger den nej för att det faktiskt är nej.
Ja.
Eller säger den nej därför att det är socialt inlärt eller förväntningar i samhället eller i min lilla konstellation där jag befinner mig. Eller, jag tycker det kan vara jättesvårt att veta.
Mm. Men vad gör du själv i sådana situationer då?
Ja, men jag gör både och.
Ja.
Ibland utmanar jag det och säger att nu får kroppen säga nej, men jag gör det ändå.
Mm.
Och ibland så tänker jag att nej, nu är det faktiskt nej.
Ja.
Jag föreläser mycket om genus och skriver böcker och så. Och den senaste tiden så har jag upplevt att det är allt mer laddat ämne. Jag har till och med varit i rum där jag föreläst, där det har blivit påhopp och aggressivitet som jag aldrig varit med om på 15 år tidigare.
Mm.
Och då var det faktiskt idag en uppdragsgivare som ringde oss och frågade om jag kunde göra en föreläsning för en målgrupp. Och så kändes bara, nej, jag vill inte. Jag vill inte utsätta mig för det.
Mm.
Och då känner jag, nej, men det här nejet är ett rätt nej. Ja.
Just det.
Men det är, ibland så kan det vara så här, fan att jag sa nej.
Ja.
Det där skulle jag ha testat eller prövat.
Mm.
Så det, jag tycker det är svårt. Vad tycker du?
Nej, men jag känner igen det där lite grann också. Alltså det är ju jättesvårt kan jag tycka också.
Mm.
Jag har befunnit mig i ett sammanhang nyligen som jag tackade ja till därför att det är verkade kul. Men i sammanhanget så har jag inte känt mig riktigt hemma.
Mm.
Utan har känt mig liksom att jag inte riktigt, det här är inte riktigt min plattform. Eller idén om, första idén var att jag kommer inte till min rätta här.
Mm.
Men sen kom jag fram till att det gör jag ju visst.
Ja.
Därför jag kan inte annat än vara mig själv här. Liksom, och försöka hålla fast vid det trots omständigheterna.
Mm.
Och det har varit lite smärtsamt. Det har det varit. Det har varit lite läskigt. Sådär. Lite, man ska ta i, lite ångest framkallande. Men det har också varit väldigt lärorikt för mig. Alltså, jag är inte någon tonåring, utan jag är en gammal gubbe. Liksom.
Mm.
Så att, och ändå så har jag kommit fram till det här. Att, nej, men det här var ju faktiskt... jag har ju lärt mig otroligt mycket av att inte... vara ett sammanhang där jag vet hur skutan ska styras. Här, att här får jag
bara åka med.
Jag får åka med. Och det blir som det blir.
Ja.
Och det har varit lite lärorikt och väldigt läskigt.
Ja, det är jätteläskigt, men som du säger så lär man ju sig otroligt mycket utav det.
Ja.
Men det blir ju lätt att man blockerar sig själv av just rädsla. Att, nej men jag vet inte vad som händer, jag saknar min kontroll.
Just det. Jag tänker på en sak som du sa, att du bestämde dig för att inte göra några kirurgiska ingrepp, ja, och så vidare. Och det tycker jag är så intressant, därför att, för att ibland så blir det just diskussionen för mycket riktad just kring de här ingreppen.
Mm.
Men att könet är så mycket annat.
Verkligen.
Och det förstår man ju också, de som då vill ha en annan, ytterligare det här tredje pronomet. Då,
hen,
att,
ja, eller,
att, som, eller ja, precis vad det nu kan vara.
Som många länder har idag.
Ja, ja, precis.
Tredje juridiskt kön.
Det har vi inte än tyvärr.
Där ligger vi ju väldigt efter.
Ja, vilket är lite märkligt.
Mm.
Men det är ju fortfarande så att, att den biten pratas det för lite om, tycker jag. Att det är det, alltså det här könet, vi är för inriktade på om det är snopp eller snippa liksom. Ja, i vissa sammanhang är det här, just den här tiden, så ska man ju vara jävligt noga med,
ja,
med de benämningarna. Men i annat fall så är det någonting annat som det här handlar om. Ja.
Mm.
Det är ett inre kön.
Mm.
Ja.
Ja, verkligen. Och sen även det yttre, alltså i min värld så kan ju tjejer ha både en snippa eller snopp.
Mm. Ah.
Och en man kan då ha exakt detsamma.
Mm.
Så att,
det är olika saker.
Ja.
Man identifierar sig och vad kroppen är.
Ah.
Och det juridiska. Allt behöver inte ha någon samstämmighet i det.
Det var en väldigt fin dokumentär, en svensk dokumentär om transtjejer här i Sverige. Som jag nu inte kommer ihåg vad den heter. Men då var det en tjej som hade vunnit massor med priser för att hon såg ut som en tjej och så vidare. Men en av de saker som hon sa, det var att hon, om hon idag hade ställts inför samma beslut som hon gjorde då hade hon inte gjort de här operativa ingreppen, liksom, de här kirurgiska ingreppen. Då hade hon stannat vid det hon var, för att det var inte där det låg.
Nej, men det var ju så mycket samhällspåtryckningar och också den här utredningen då sa att man var tvungen till det.
Precis.
Då var man även tvungen att sterilisera sig. Mm. Alltså för att inte kunna få barn i framtiden heller.
Mm.
Vilket är otroligt hemskt. Ja. Och sen tycker jag också medias vinkling av att det är så många som ångrar sig. Och liksom hela den debatten.
Just det.
Istället för att visa hur många som faktiskt passerar och lever fantastiska liv.
Just det, just det. Mm.
Så att det är också jättemärkligt.
Men du, tillbaka till dig. För du berättar ju att du kommer en dag till att bestämma dig för det här vid 30-årsåldern att du ska berätta, först en vän och en två.
Ja.
Men du nöjer dig ju inte med vännerna och familjen, utan du berättar ju för hela världen i din musik och går upp på scenen och så.
Ja.
Hur kommer det sig?
Ja, det är ju märkligt. Med scenskräck och allt vad det är. Jag vet inte, men det är på något sätt, alltså jag, i min tanke så tänkte jag nog att jag ska underlätta för mig själv i framtiden. Så att om folk ser mig och hör mig som jag är, så kanske också blir accepterad. Och kanske då också älskad som den jag är.
Mm.
För då levde jag inte i en relation när jag precis började med musiken, utan jag var singel.
Mm.
Och tänkte så här, men då kanske jag, någon framtida partner kan se mig och liksom, alltså gör en bred väg för mig själv.
Någon dejting-tanke kring det hela?
Att det skulle leda alls.
Till kärleksrelation?
Nej, men långsiktigt sett kanske.
Uh-huh.
Alltså så här att jag på något sätt kanske blir sedd och hörd för den jag är. Och då är det väl lika bra att slå på. Men jag gör också så här att jag gör allt eller inget. Alltså det är aldrig något småskaligt, utan det ska jag ska göra svårt för mig själv. Med allt.
Nu lever du i en relation, men du skrev, när vi skrev till varandra, att som transsexuell så är det svårt att hitta en partner.
Mm. Oh ja, absolut. Och hela datingprocessen, eller det är svårt. För att då måste jag också möta personer som är bekväma med egentligen hbtq-begreppen och förstår hela den, för annars kanske de felkönar. Eller ser mig som något annat och liksom inte, det blir jättekomplicerat.
Ja.
Och även fast man förklarar då på dejtingsidor, nej men jag föddes som tjej, okej, men vad har du? Har du kuk eller fitta? Alltså det är så banalt, så blir så fel. Så att det är jättesvårt.
Komplicerat.
Det är jättekomplicerat. Så att huvudtaget att, alltså bara, eller till att söka jobb också är jättekomplicerat, alltså som transperson.
Okay.
För det känns som någonstans att jag måste ursäkta mig själv för att jag inte vill ha en diskussion senare. Mm. Så att redan i ansökningen så skriver jag att jag har en transsexuell bakgrund.
Mm.
Istället för att bara skriva att jag är den tjej. För då vet jag att om jag bara skriver det och kommer på intervju så kommer jag förmodligen få blickar. För att jag var på en anställningsintervju för ett par år sedan.
Mm.
Där jag just hade bara skrivit att jag är tjej.
Mm.
Och så kommer jag dit och då säger de, jaha.
Mm. Okay.
Och då, där dog allt, den Nej. Energin och stämningen. Så fick jag inte jobbet heller. Så att,
men, Nej. Mm.
Så att det är väldigt komplicerat.
Mm. Men betyder det att du känner att du behöver först, liksom, du behöver göra klart det här med vad, vilket pronomen och så. Sen kan vi börja snacka. Är det så att du måste liksom ta över det där? Nu gör vi klart det här på bordet, så kan vi snacka vidare.
Ja, men lite. För att jag vill liksom... Jag vill bli bekräftad för den jag är.
Mm.
Vem vill inte bli det?
Ja, men det är det. Exakt, vem vill inte bli det?
Mm.
Sen kan folk tycka, men pronomen är väl inte så jätteviktigt. Ja, fast säg inte fel pronomen bara. Så är det inte så viktigt. Men,
Nej.
Ja.
Det är, men du är en jättestor del av ens identitet.
Ja, absolut är det. Men det behöver inte vara heller. Jag tänker så här, så länge man använder ens namn så slipper man hela den pronomen.
Ja, precis.
Mm.
Om man bara pratar om Ruben eller Erika. Liksom, Ulrika, nu sa jag. Erika.
Det
Ulrika,
spelar ingen roll.
Ja, men det spelar ju roll.
Ja, se, nu gjorde jag fel till och med.
Tänk att vi alla kan göra det. Mm.
Ja.
Du har sagt någonstans att du vill lyfta samhällsproblem, men du vill inte vara politisk.
Mm.
Är det möjligt?
Ja,
nej,
det,
alltså,
jag också.
Det är också så att jag känner mig motsägelsefull i allt jag gör.
Mm.
För att så fort jag ställer mig på scenen så blir det en politisk kamp. Och sen handlar mycket mina låttexter om transerfarenhet eller människor jag möter längs vägen. Men jag vill bara inte liksom bli sedd som en politisk rapperska eller rappare.
Mm. Nej.
Som exempelvis Silvana Imam.
Mm,
Hon är ju en revolutionär inom hiphop-scenen. Men hon går ju också ut med att jag är en politisk rappare. Och den genren vill jag inte liksom hamna i. Även fast det är egentligen samma sak. Att jag pratar mycket om hbtq, trans och liksom...
Ja, vad är skillnaden?
Nej, det är ju ingen större skillnad. Det är bara att jag inte vill ha den bollen på mig. För det känns så stort och så ska man mantla det. Och sen, jag vet inte riktigt varför. Men,
är det just det du ska göra? Du ska mantla det, att det du gör är ju politiskt. För du vill ju skapa en förändring, en större förståelse. Och,
Men kanske känns för mycket ansvar i det. Jag vet inte. Ja. Och att det är det som skrämmer mig.
Så vad är din berättelse som du vill berätta om samhällsfrågor? Vad är det du vill lyfta?
Nej, men
är det fler frågor?
Alltså, grunden är att vi bara ska älska varandra.
Mm.
Alltså, sprid mer kärlek och strunta i hatet helt och hållet.
Mm.
Det är väl det min grundbudskap är, att vi alla är värda lika mycket oavsett.
Mm. Och vi alla behöver varandra.
Ja, definitivt.
Mm.
Så att, och sen kan man gå in i detaljfrågor, men det stora budskapet är precis det.
Mm.
Mm. Det behöver vi mer av.
Det gör vi ju.
Mm.
Och sen är det ju så här att hatet och mot olikheter, det har ju det är ju en del av mänsklighetens historia. Men det, tänker du att vi har en möjlighet att komma ifrån det? Jag hoppas ju såklart.
Ja, det hoppas jag också.
Vilken konstig fråga. Har vi någon möjlighet att komma ifrån det?
Ja,
vi vill ju det.
Och det är ju också en motrörelse hela tiden, tycker jag.
Ja, men alltså, genom att vi pratar om det nu så här så är vi på väg i en riktning bort från det.
Helt rätt.
Sen kommer vi alltid ha historien att titta tillbaka på.
Ja.
Men det är just det, att prata om det eller liksom hitta en förändring i det.
Mm.
Som gör att vi också kommer vidare.
Ja.
Mm.
Som vi brukar
Sen
säga.
Kan det ju ta otroligt många 100 år innan det faktiskt skett någonting på riktigt.
Ja.
Och sen ser vi väl just nu hur det slår tillbaka med mänskliga rättigheter. Och vi lever i en ganska tuff tid.
Numera måste vi även prata om vad en snipp är.
Ja, precis.
Så att, då får vi börja om från början igen, känns det lite som. Men,
lite så kan jag också känna.
Ja.
Typ, har backat rätt rejält.
Ja, det känns lite så tyvärr.
Ja, det är det som jag kallar för motrörelse. Men jag tänker också att vi brukar säga att samtalet är en del av motståndet mot tyrannit. Liksom. Mm. Att det är därför vi också startar den här podden. Liksom. Mm. Därför vi, det här långsamma samtalet, det här lyssnandet på varandra. Mm. Liksom, att det är en del av förändringsarbetet.
Absolut.
Och det är inte revolutionärt.
Mm.
För det kommer inte... Det är inte så att vi går ut på gatan och då står folk så här, nu äntligen hade ni det avgörande samtalet. Ja. Utan det här är ju en process som kommer ta väldigt lång tid.
Ja, det måste pågå hela tiden.
Ja.
Men vad möter du när du går ut och berättar din historia eller rappar eller på scenen? Vad är det du möter i ditt framfart?
Många människor som är i samma process eller bara väljer att komma ut som kanske bisexuell eller vad som helst.
Mm.
Att de håller inne med någonting. Mm. Och sen då när de ser mig på scen eller när jag är ute och föreläser så hittar de någon form av inre inspiration.
Mm.
Och liksom, ja men våga med det så, ja men då ska nog jag också våga.
Mm.
Det måste ju vara helt magiskt.
Ja, det är magiskt och fantastiskt. Och det är det jag också känner, att ju mer jag öppnar upp mig, då ser man som svampar att alla andra bara ploppar upp och öppnar upp sig själva och blommar ut mycket mer.
Mm.
Så det är helt underbart att just se det.
Mm. Men möter du inte också, tänker jag, många som mår väldigt, väldigt dåligt, som är där i sin kamp, i vem är jag och den ångesten? Och...
Otroligt mycket. Mm. Som sagt, flera av folk jag känner lever inte längre.
Mm.
Och samtidigt vet jag också att det finns människor där ute som också mött, som lever med sin hemlighet för att det är för jobbigt att bryta mönster och komma ut. Så att, och idag är de 60-65 och fortfarande känner sig som tjejer men lever i andra typer av relationer och liksom och har barn och barnbarn. Så att de känner att processen blir för stor så att de någonstans dör med hemligheten.
Mm.
Vilket är jättetragiskt.
Mm. Verkligen.
Så att,
hur känns det då att möta så mycket smärta som du behöver göra då?
Det är tungt. Och jag kan inte göra mer än att prata och finnas där och säga, är det så att du bara vill bolla av så skriv till mig. Så kan vi prata. Sen kan jag inte göra någonting fysiskt åt det, men bara vara där. Men det är jättejobbigt. Men samtidigt också skönt att kunna lätta mig på mitt eget hjärta och prata om mina problem och bara få bolla om mig också. Men också finnas där för att lyssna. Är det jättefint och jobbigt på samma gång?
Jag förstår det. Jag kan ju tycka att det är, om jag i mitt arbete eller i privatlivet möts av för många som mår dåligt, jag tycker väldigt många just nu i vårt samhälle mår dåligt och i min omvärld också. Ibland då kan jag känna att nej, men nu orkar jag inte höra om en enda ångeströst till.
Mm.
Och det är inte för att min kärlek är mindre eller för att jag bryr mig mindre. Utan jag är bara, nu pallar jag inte mer.
Nej.
Kan inte du känna så också?
Det kan jag definitivt göra. Mm. Men då måste man också ta avstånd. Mm. Alltså för att det inte ska dränera en alldeles för mycket.
Mm.
Jag är också högkänslig så att jag känner av andras energier och ser när andra mår dåligt.
Mm.
Och det tar på mina energier. Så då måste man just backa och liksom, bara, nej men nu behöver jag bara fokusera på mig eller något helt annat.
Vad gör du då?
Nej, men musik. Alltså, musik. Jag skriver musik och gör musik är oftast mycket. Eller andra, alltså rita bilder eller målar. Eller,
Någonting kreativt.
Kreativt, det är mitt sätt. Och bada. Badar otroligt.
Bada.
Badar.
Där i badkaret?
Och badkaret. Där får jag liksom...
Inte isvakar som Ulrika?
Nej, usch nej. Det gjorde jag när jag gick i lumpen. Det var hemskt.
Jag har hört att Sigge Eklund badar 2 timmar om dagen. Att
det 2 timmar om dagen?
Ja, det ska hämta någon slags kreativ kraft i det.
Men jag förstår. Ja.
Jag älskar också att bada. Helst också varmt och kan också ligga väldigt länge i badet. Och, men jag kan sitta och jobba. Liksom.
Precis. Jag brukar säga att mitt bad är mitt kontor. Alltså badkar är mitt kontor. Där sitter man och sitter med sin mobil och skriver texter och...
Ja, det kan jag också faktiskt känna igen. Tillbaka till livmodern.
Lite så. Ja.
Längtan dit.
Kanske. Ja.
Ja, fint.
Ja, otroligt.
Men du, vad tror du att vi alla är eniga här tror jag runt bordet om att vi vi vill ha mer kärlek, mm. att mer tolerans, mer inkludering, mm. att alla ska få ha en plats och alla ska få bli hörda och så. Mm. Men vad tror du behövs göras för att vi ska bli fler som...
Det var lite som vi var inne på, det är att prata om det. Mm. Alltså, det är därför jag också är ute och föreläser. Alltså pratar om min resa och vad jag känner. Mm. Sen får folk värdera, är det någonting jag relaterar till eller öppnar det upp någonting och liksom rannsakar sig själv och sen börja prata med sina vänner eller familjemedlemmar och informera, utbilda och liksom prata om det, lyfta det. Mm. Oavsett vad det gäller så måste vi diskutera.
Mm. Så du är ute och föreläser också? Det,
det är jag, ja. En hel del.
Mm. Är du även i skolor? Och så?
Skolor. Just nu har jag varit mycket nere i Halmstad bland annat och föreläst där på flertalet olika skolor. För typ 6-12-åringar.
Wow. Blandar du din musik också då?
Ja. Mm. Så det blir lite lek med allvar.
Mm. Vad jätte, vad häftigt.
Ja. Och så försöker jag även lära dem att rappa också. Så att...
Alltså det kommer att bli föreläsningar om sexen?
Uff, nu tog du en nivå. Nej, men jag är inte kunnig, alltså jag är inte insatt i ämnet så att jag är liksom ingen... Ja.
Men x antal gäster senare så kommer det ju vara det.
Mm. Mm.
Jo, det känns så långt bort. Men kanske, för att just utmana mig själv så ska jag ut och föreläsa om det. Nu blir jag jättenervös, känner jag.
Men jag tänker så här, hur mycket kan man tolerera av okunskap och intolerans då, liksom, gentemot olikhet? Jag tänker på det som har hänt till exempel med transer som läser sagor på bibliotek och att till och med politiker går in och sätter stopp för det för att man anser att det är olämpligt för barn. Och nu berättar du att du håller föredrag för, för unga medborgare.
Absolut.
Ja. Hur bemöts det då? Och vad ska man dra en gräns?
Bra fråga. Mm. Men det, alltså, av de lärare och skolor och barn så har det bemötts jättebra. Mm. Sen har det funnits vissa elever som inte fått ta del av för att de har för strikta familjeförhållanden.
Just det.
Att liksom, du får inte vara med på den här lektionen. För att... Så det har också hänt.
Ja.
Men generellt sett så har det bara varit ett positivt mottagande.
Mm. Mm.
Sen är vi inte där för att förändra utan jag är bara där för att informera och prata. Det är inte så att jag säger att de också ska bli trans. Eller liksom...
Nej.
Men snarare prata om begreppen.
Det hade varit jätteroligt.
Ja, det hade varit jätteroligt.
Men det så finns ju en sån vulgär uppfattning att,
ja, men alltså,
att ni är ute och missionerar.
Ja, men nästan.
Ja, just det. Mm. Det är ju otroligt märkligt. Alltså.
Ja.
Ja. Men tack för ditt mod.
Ja, tack
själv. Tack för att du gör det du gör och att du är den du är.
Ja, jag vet inte vad jag annars ska göra, känner jag.
Du är viktig.
Ni är viktiga. Och er podd är otroligt viktig.
Mm. Tack för att du kom.
Tusen tack för att jag fick komma.
Tack, Mandy Rich.
Tack. Vilket vackert samtal.
Verkligen. Mm. Jag tänker också det här. Jag tänkte också när hon berättade att hon var föredragshållerska och att det var så att det, alltså hennes historia är också min historia. Jag håller inte på med mitt pronomen eller mitt kön på det sättet, men med min identitet och de inre, den inre kampen och att ständigt möta motstånd, eller både utifrån men också mitt eget motstånd och den här eviga processen av utveckling.
Mm.
Jag tänker att det är också det vi borde höra när vi hör hennes historia.
Mm. Ja, det är det jag hör.
Ja.
Och sen är det några av oss som tillhör minoriteter och därmed får det extra svårt i samhället. Men jag tänker på när hon säger att när jag känner en gräns, då behöver jag utmana den.
Mm.
Det tycker jag är spännande, för det där har alltid varit en utmaning för mig, att ibland alltså när jag känner min gräns, att stå upp för den eller faktiskt förstå att nej, men den där behöver jag utmana, den här gränsen är inte gynnsam för mig själv.
Mm.
Och att hur viktigt det är att, att våga reflektera över det. Och som jag tyckte hon gjorde så fint att, att, att våga verkligen. Det, alltså för mig krävs det, måste ju krävas ett enormt mod att göra så mycket som hon är så rädd för.
Mm.
För rädslan, den aviserar ju till oss att det här är farligt.
Mm.
Det här ska vi inte göra.
Mm.
Det tycker jag är... Jag tycker det där är svårt själv.
Det är svårt. Jag kan tycka så här att det finns vissa gränser som ska respekteras.
Mm.
Vi behöver inte utsätta oss för allting. Vi behöver inte kunna allting. Och så här. Men däremot när en gräns blir en begränsning.
Mm.
När det sätter kroppen för oss i livet. Eller där vi känner oss att vi inte kan förverkliga oss själva. Då måste vi utmana det hela. För då, den rädslan kan ju vara bygga på någonting annat än ett verkligt hot.
Mm.
Det kan ju vara någonting helt annat liksom.
Absolut, men jag tänker just det här som hon beskriver, att det blir så viktigt för henne med hennes berättelse. Hon vill bidra med en kärleksberättelse.
Just det.
Om att vi alla måste få vara oss själva och få bli respekterade och också kunna få bli älskade för dem vi är. Att jag tänker att syftet blir så viktigt.
Mm.
Så att det blir viktigare än rädslan.
Mm.
Och det kan jag känna igen när man har gjort saker. Att ja, det här tycker jag är jätteobehagligt.
Mm.
Men nu är det faktiskt viktigare att det händer något här.
Mm.
Och det där tänker jag apropå som vi pratade om förut med compassion. Att när man står där och är väldigt rädd och ändå bestämmer sig för att göra, så behöver man ju också ta hand om sig, tänker jag.
Mm.
Och det tror jag blir jätteviktigt. Att, för när man är rädd så är man ju också väldigt sårbar.
Exakt.
För man känner sig hotad på något sätt.
Just det.
Och att våga då få vara rädd
och
få stanna i det en stund och få söka tröst eller be om hjälp eller be om en kram eller vad det nu är för någonting.
Men också det som vi pratade om i början, alltså self-compassion, att vara snäll mot sig själv. Att allting heller inte måste ske omedelbart när det gäller vissa förändringar. Sen är det ju så att vi måste ju ta tag i vissa saker ibland. För att det är, just blir en begränsning som kan vara som verkligen kan vara en negativ spiral. Eller där vi upprepar samma mönster om och om igen.
Men det är svåra saker.
Det är svåra saker och det är någonting som vi håller på med hela livet. Ja.
Mm.
Det är ju inte så att man kommer fram till det här var receptet för... Ja, det kanske var receptet just för den här grejen. Men sen kommer ju nästa sak.
Ja, och jag tänker att det är verkligen viktigt. För vi, jag tror ju många av oss i vårt samhälle som får lära oss så mycket om att vara duktiga och leverera. Och att ibland så värnar vi inte vår gräns. Utan
Precis.
Vi tillåter andra att invadera den genom att vi istället ska anpassa oss och inordna oss i det vi tror förväntas av oss.
Just det.
Alltså det är en grumlig planhalva att sortera i.
Ja.
För det är så många olika gränser. Och
ja,
så
just det.
Ibland visar de respekt och ibland utmana. Och,
ja. Alltså det viktiga är ju att man inte begår våld på sig själv, tänker jag. Utmaningar i all ära, men det är också viktigt att känna att jag behöver inte utmana mig här heller. Jag kan vila i att jag inte har lust, inte vill.
Mm.
Eller att jag känner att jag är rädd.
Mm. Verkligen.
Ja.
Och samtidigt som jag sa till mitt vuxna barn här för något tag sedan, när hen tyckte att hen hade gått över sin egen gräns, så säger jag, men det kunde du ju inte veta.
Nej.
Det är ju oftast när vi gör övertramp som vi känner, där gick min gräns.
Just det.
Och då vet jag det.
Mm.
Och kan jag bara förhålla mig till det sen, så är det ju ingen fara.
Nej.
Så det är ju sällan farligt att pröva och testa sina gränser under förutsättning att man inte skadar någon, sig själv eller andra.
Mm.
Men att man sen känner sig, oj, 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 här gick den. Mm. Här, det här vill jag inte utsätta mig själv för.
Men då är det en erfarenhet. Mm. Och då är ju self-compassion ett väldigt bra verktyg.
Verkligen.
Det börjar nästan bli tjatigt här.
Lite eko.
Då slutar vi.
Det gör vi.
Tack för idag.
Hej.